Och slå upp era biblar till predikaren. Jag ska läsa från predikaren 1 och 2 till 11 och tala om skapelsens förgänglighet. Så jag börjar med att läsa predikaren 1 och 2 till 11. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Förgängligt, förgängligt, allt är förgängligt. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar tillbaka till sin plats där den går upp. Vinden blåser mot söder och vänder mot norr. Den vänder och vänder och börjar sitt kretslopp på nytt. Alla floder rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna runnit förut rinner de igen. Allt är fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se. Örat blir inte fullt av att höra. Det som har hänt kommer att hända igen. Det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det redan funnits i forna tider före oss. Ingen minns de som fanns före oss, och de som kommer efter oss blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Så jag började ju predika utifrån predikaren förra gången för över en månad sedan och gav en översikt av boken, som någon minns vad det handlar om. Så såg vi då att predikaren skriven av kung Salomo, som är här när han skriver inspirerad av Guds ande, och i slutändan så är predikaren skriven av Jesus, som är heden som all vishet kommer ifrån. Själva vad boken handlar om, och som vi såg också, är att allt är förgängligt. Mänsklig vishet är förgänglig, men att Guds dårskap är visare än människors, och att Jesu vishet, Jesu verk och Jesu rikedom är oförgänglig, och att hans ord består för evigt. Och sedan så sammanfattar boken sig själv med att säga: frukta Gud och håll hans bud, ty Gud ska föra fram alla gärningar i domen, både gott och ont. Så nu det här stycket vi ska titta på idag, verserna 2-11, är en del av inledningen till boken. Och han talar om att just att allt är lönlöst, allt är förgängligt, allting bara upprepar sig. Allt människan gör är lönlöst, allting är lönlöst, ingenting är nytt. Det är bara samma saker som upprepas om och om igen. Både det som människor gör utan att de vet om det eller inte tror det. Generationerna kommer och går. Allt bara upprepas igen. En generation kommer, en generation går, och så kommer en ny generation. Och skapelsen fortsätter med sitt kretslopp. Solen går upp och ner och upp igen. Vinden snurrar runt över jorden och vänder och kretsar omkring. Bäckarna rinner ner i havet och havet blir aldrig fullt. Och bäckarna rinner tillbaka och så rinner de tillbaka igen till där de började. Så vad den här texten tar upp två, dels skapelsens förgänglighet och mänsklighetens förgänglighet. Det ska vi kolla på idag, är själva skapelsens förgänglighet eller lönlöshet. Och så får vi ägna en sak i taget och tala om skapelsens förgänglighet nu och mänsklighetens förgänglighet senare, nästa gång. Han börjar ju i vers 2 då och säger förgängligt, förgängligt. Eller det hebreiska ordet betyder egentligen ånga. När det talas om förgänglighet. Alltså en ånga, någonting som ryker. Bokstavligen kan det också översättas till lönlöshet, någonting som är lönlöst. Och den grekiska Septuaginta översättningen av hebreiska ordet säger lönlöst på grekiska, som också används i Romarbrevet 8 och 20. Samma grekiska ord använder Paulus där och talar om att skapelsen är lagd under förgängelse eller förgänglighet eller lönlöshet. Jag skulle säga att det bästa sättet att återge ordet är just lönlöshet, inte förgänglighet egentligen. För det handlar om någonting som inte lönar sig i längden, utan det är lönlöst helt enkelt. Vi ser till uttrycket då förgängligt eller lönlösheters lönlöshet i vers 2 igen. Det här är också ett hebreiskt uttryck när man upprepar en sak två gånger. Att det här är den värsta förgänglighet eller värsta lönlöshet som finns. Betoningen är att det här är fullständigt lönlöst allt tillsammans. Och här anslås temat för hela boken. Som vi ser, det är så här han väljer att börja sin bok. Det är att säga att allt är lönlöst eller förgängligt. Och så fortsätter han att fråga, vad vinner människan med all sin möda som hon strävar med eller sliter med under solen? Det är en lönlöst, hon vinner ingenting. Vad är det för nytta med allt slit som sker under jorden? Och vad finns kvar när man har arbetat och slitit? Det här är också en fråga som återkommer genom hela boken. Och som utgår ifrån insikten att allt är lönlöst. Om allting bara är lönlöst, vad har man att vinna på allt man gör? Vad är vitsen? Frågan ställs bara här. Och ett till återkommande uttryck i versen är under solen. Människan strävar under solen i vers 3. Här är också något som återkommer. En del har sagt att det här, då talar han om ett sekulärt perspektiv på livet där Gud inte finns. Ja, ett sekulärt eller gudlöst perspektiv under solen. Den tolkningen håller inte riktigt eftersom predikaren talar om Gud genom hela boken. Och helt enkelt under solen, det handlar om människans liv på jorden som befinner sig lokationsmässigt under solen. Livet dag för dag, solen går upp för den fallna människan på jorden som befinner sig under solen. Ingenting nytt sker i naturens kretslopp, verserna 4-11. Det tycks inte finnas något mål med allt som sker i naturen. Allt bara går i cirklar. Inget mål, inget syfte. Allt bara lönlöst, så verkar det. Jorden står kvar. Svenska översättningar, även engelska också kanske, har sagt att säger att jorden står evigt kvar. Men inte riktigt. Det handlar om jordens beständighet i den står kvar när generationer kommer och går av människor. Människors generationer kommer, generationer går, men jorden står kvar. Alltså jorden är mer stabil än människan. Den står kvar medan släkten kommer och går, eller generationer kommer och går. Men även jorden är inte evig, utan den ska också förgås. Den står kvar under en tid, eller tidsåldrigt. Jorden är alltså mer förgänglig. Den ska inte totalt förintas heller, men den ska förnyas. Så den kommer inte att vara så som den är just nu. Men huvudpoängen är här att jorden alltså står kvar och är mer stabil än människan. Människan vänder åter till jord, men jorden är kvar när människan har dött. Och så talar han om solen. Solen går upp, solen går ner, skyndar tillbaka till sin plats. Den går upp och ner och upp och ner. Och här finns säkert också en del skeptiker som vill mena att vadå, solen, det är jorden som går runt solen, inte solen som går runt jorden. Och då vill man en del göra en poäng att Bibeln är ovetenskaplig när den talar om en geocentrisk världsbild, när det i själva verket är så att jorden kretsar kring solen. För det första så talas det ju om så som vi ser solen här på jorden, så ser det ut som att solen rör sig, går upp och ner och går runt jorden. Och syftet med Bibeln är inte att lära oss hur solsystemet ser ut eller rymden. För det andra så stämmer inte det riktigt, för om man säger att universum är oändligt, då finns det inget som ligger i mitten av universum, utan man kan inte mäta från universums utkant till den andra kanten och säga att här ligger mitten. Så att allting kan vara i mitten, jorden kan vara i mitten, samtidigt som ingenting ligger i mitten. Så det blir nonsens egentligen. Och även där, om man tänker i ett oändligt universum, så är allting relativt, och man kan också se det som att allt kretsar kring jorden, för det finns ingen utkant att mäta ifrån. Så då kan man lika gärna säga faktiskt att allt snurrar kring jorden. Man kan välja vad som helst och säga att allting snurrar kring den. Och ser vi från, om vi mäter från jordens sätt, så snurrar allting runt jorden. Vi ser solen snurra runt jorden, och vi ser stjärnorna, stjärnhimlen snurra runt jorden på natten. Så nog om det, vi ska inte gå in för mycket på det, men i alla fall, solen går upp på morgonen och så går den ner igen, och så går den upp igen nästa dag, och så går den ner igen, och så fortsätter det bara. Vad vinner den på att göra detta? Vad har detta för syfte? Varför ska den snurra runt jorden? Ja visst, den ger oss ljus. Den ger ljus, värme åt växter så att vi kan leva här. Men vad är egentligen poängen med det? Vad är poängen med att vi ska leva här på jorden? Vad är poängen med att växterna ska få ljus? Att vi ska få värme? Allting tycks bara sakna plan eller syfte. Allt verkar lönlöst. Solen vilar aldrig, den bara fortsätter. Stretar och jäktar till sin plats igen. Samma sak med vinden i vers 6. Där den säger bokstavligen att vinden cirkulerar. Vi ser att vinden går i virvlar, ser man satellitbild över jorden, så går vinden runt i cykloner, i virvlar. Den går hit och så går den tillbaka igen, och så går den runt. Vinden blåser mot söder och vänder mot norr. Och vänder och vänder och börjar sitt kretslopp på nytt. Varför gör den det? Vad är meningen med att allt ska snurra runt? Varför ska vinden... Allt bara verkar helt lönlöst. En alternativ tolkning är att vind, det hebreiska ordet för vind, kan översättas till grekiska pneuma för ande. Men det här kan finnas en viss poäng med det om man ser till Johannes 3 och 8, att vinden blåser vart en vind vill, och samma sak är det med den som leds av anden. Det finns en poäng där, men fel utifrån sammanhanget, och det talar om skapelsen och naturen. Så går han vidare i vers 7, talar om bäckarna och havet, vattendragen. Bäckarna går ner i havet, eller alla floder rinner ut i havet. Havet blir aldrig fullt. Vad är då meningen med att alla bäckar ska rinna ner i havet om havet ändå inte blir fullt? Om bäckarna rinner tillbaka till sin plats när de börjar igen. Vad är meningen? Varför ska bäckarna bara rinna ner i havet? Varför kan inte havet bli fullt någon gång? De här sakerna observerar predikaren, och så säger han att allt är lönlöst. Och så säger han att allting är fullt av möda. I vers 8. Det är bara en enda leda alltihop. Allt bara fortsätter och fortsätter och... Människan kan inte beskriva det. Ögat får inte nog av att se och örat får inte nog av att höra. Skapelsen i sig själv räcker inte för att mätta människans hunger efter mer. Människan observerar skapelsen och ser att vad är poängen med allt det här? Och så får man ångest av alltihop. Ingenting är nytt under solen. Det som hänt kommer hända igen. Det som är gjort kommer göras igen. Inget är nytt under solen. Alltså allt är bara samma sak om och om igen. Inget nytt sker. Allt är lönlöst. Allt är förgängligt. Även det människan gör. Inte ens det är någonting nytt, utan det har redan funnits tidigare. Som sagt, ska jag tala mer om människan och vad hon gör i nästa gång. Så verserna 10 och 11 som tar upp mer just om människans och hennes skapelser och vad hon gör. Men det är ändå en del intressant att nämna där. Så det kommer senare. Till exempel vers 11. Ingen minns det som fanns före oss, och det som kommer efter oss blir inte ihågkomna. Tolkar jag som att det handlar främst om människor och även de saker de producerar, så att det handlar inte om just skapelsen, så det kommer nästa gång då. Men så textens lära är alltså att skapelsen är lönlös. Den har inget självändamål. Dess kretslopp leder ingen vart. Allt som sker är bara samma sak om och om igen. Skapelsen är lönlös. Och den är förgänglig, den ska förgås. Alltså både lönlös och förgänglig. Skapelsen har inget mål i sig själv med att finnas för sig själv eller med att snurra för sig själv. Den har inget mål, men den kommer att sluta på det sätt som Gud har bestämt, genom att den ska gå under i eld. Men fram tills dess så snurrar den på utan mål. Skapelsen kan inte mätta människan. Paradoxalt nog så är skapelsen, universum, jorden, vi vet ingenting, vi vet inte alls allt om ens vår egen planet, och än mindre om rymden och universum. Och skapelsen Gud har skapat är större än vad en människa kan utforska under en livstid, och vad människan har utforskat genom generationer. Och trots att skapelsen är så stor, att det finns så mycket att lära sig av den, så nöjer sig inte människan. Har hon lärt sig en sak om skapelsen, så vill hon lära sig en ny sak, en till sak av skapelsen. Och så fortsätter hon att lära sig om träden, om djuren, om kretsloppet i det ekosystemet och havet. Hon blir aldrig mätt på att lära sig om skapelsen. Och trots att den är så stor, så kan alltså människan inte mättas av skapelsen. Hon kan inte nöja sig bara i skapelsen. Vad vi vet är att skapelsen, allt den gör, varför den snurrar, det gör den i lydnad till Guds befallning, till Guds ära. Och det är det som är ändamålet med skapelsen, det är att ära Gud. Den snurrar inte för sig själv. Solen går inte upp och ner för sin egen del. Vinden kretsar inte fram och tillbaka för sin egen skull. Och vattnen rinner inte fram och tillbaka heller för sin egen skull, eller ens för varandras skull, utan för att Gud befaller det, och för att Gud ska visa upp sin oändliga makt i att skapa en sån här evighetsmaskin som snurrar om och om igen. Gud visar sin oändliga makt och kraft i att skapa det här eviga universumet, eller oändliga stora universumet, skapelsen, och solar och stjärnor och galaxer och planeter och jorden. Och det här har inget annat ändamål. Den snurrar inte för sin egen skull. Dess enda ändamål är att visa hur mäktig Gud är i att skapa allt detta. Och hur Gud har evig energi som aldrig sinar, som aldrig tar slut. Det krävs enorma mängder energi för att få universum och alla galaxer att snurra runt. Och detta fortsätter de att göra i många tusen år. Så det är det som är skapelsens ändamål. I sig själv är den lönlös, men ser vi till vad dess ändamål är, att ära Gud och visa Guds makt, så är den inte lönlös i det. Men varför är nu skapelsen förgänglig? När Gud skapade skapelsen från början, så var den god. Första Mosebok 1. Gud skapade, och så sa han att allt, han såg på det och så sa han att allt var gott. Men nu är den förgänglig. Varför är den det? Jo, dels för att Gud har bestämt att den ska vara förgänglig. Det ser vi i predikaren 3:18. Tror jag att det är. Ja, inte riktigt, men alltså att Gud ska döma människan. Gud ska pröva människorna och de ska se att de är som djuren. Och de kommer att dömas. De kommer att dö. De är en del av kretsloppet. Precis som djuren, och kommer att dö. Och sedan dömas. En tydligare del finns i Romarbrevet kapitel 8 och 19-30. Ett långt stycke, men som talar om skapelsens förgänglighet. Att Gud har lagt skapelsen under förgängelsen. Skapelsen är lagd under förgängelse. Och läser man vidare genom hela texten så slutar det i Guds ära. Så Gud har bestämt skapelsens förgänglighet för att ära sig själv. När det står i Romarbrevet 8 att någon har lagt skapelsen under förgängelsen, den exakta versen där det står. Ja, i vers Romarbrevet 8:20, det står att skapelsen har blivit lagd under förgängelsen eller under lönlöshet, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Dels så har Adam lagt skapelsen under förgängelsen genom sin synd, därför att han var huvudet och skulle råda över jorden. Och när han valde att bryta Guds befallning och äta den förbjudna frukten, så drog han med sig resten av skapelsen. Och skapelsen blev förbannad för Adams skull. Så dels har Adam lagt skapelsen under förgängelsen genom sin synd, men det är också Gud som har lagt skapelsen under förgängelsen genom att han förbannade den och gjorde detta för att döma Adam. Så därför är människan syndig och skapelsen förbannad. Hon upplever en stor förgänglighet under skapelsen. När människan är utan Gud så ser hon inte dess syfte i att ära Gud, utan allt ser bara lönlöst ut och den är förbannad för henne. Men igen så sker allt till Guds ära. Om vi återgår och ser på verserna 10-11, där det står att inget är nytt under solen, så vet vi att också Gud kommer att göra allting nytt i Uppenbarelseboken 20, när vi väntar på den nya himlen och jorden. Så just nu sker bara samma sak om och om igen och ingenting är nytt, men till slut kommer Gud att befria oss från den här lönlösheten och ge oss en ny skapelse som inte är förgänglig, som inte är lönlös. Jag vill också lägga fram att skapelsen är en skugga av fullheten som är Jesus. Medan Gud och Adam har lagt skapelsen under förgängligheten eller förgängelsen, lönlöshet, så kommer Jesus som är Gud och den andra Adam att upprätta den. Skapelsen kommer befrias från slaveriet under lönlösheten, under förgängelsen, och Guds ära och även Guds söners ära kommer att uppenbaras. Kolosserbrevet 1:15 säger att Jesus är förstfödd före allt skapat. Han är inte en del av skapelsen. Han är förstfödd före allt skapande, eller även skaparen själv som själv har fött fram skapelsen. Han är huvudet och allt annat i skuggan, men verkligheten är Kristus. Solen går upp och ner och upp dag efter dag, men Jesus kom ner på jorden. Han levde ett perfekt liv på jorden under solen. Han gick ner i graven och uppstod igen en gång för alla. Jesus är det sanna ljuset. Solen kommer vara borta i Uppenbarelseboken 21:23-24. Där det står att det nya Jerusalem på den nya jorden behöver inte ljus från sol eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar föra in sin härlighet i den. Så solen är lönlös och förgänglig, kommer försvinna. Och Jesus är det perfekta ljuset, det sanna ljuset. Även vinden, som jag var inne på, där Jesus använder vinden för att visa hur det är med anden i Johannes 3. Att vinden far vart den vill, samma sak är det med anden. Och vattnen, bäckarna fortsätter att rinna och havet blir aldrig fullt. Men Jesus ger vattnet. I Johannes 4:14 till exempel, han säger det på flera ställen: den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ska ge honom ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Så de här bäckarna kan inte fylla havet, men det vatten som Jesus ger kan fylla oss. Här talar han om anden. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, och detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Och så ser vi också vattnet i Uppenbarelseboken 21. Där han, Johannes, får se en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Så kontentan av det här är alltså att skapelsen i sig själv är lönlös och förgänglig och kan inte mätta oss. Men Jesus är oförgänglig och mättar fullständigt, och han uppfyller allt. Han kommer en dag att uppfylla allt i alla. Så att det som skapelsens förgänglighet och lönlöshet bör visa oss kristna. Dels att vi inte bör finna våran tröst i skapelsen. När saker här i livet inte blir som vi hoppas, så finner vi tröst i att de är förgängliga i alla fall. Vad hade vi vunnit av om det blev som vi ville? Vi hade vunnit någonting förgängligt i alla fall. Men vi väntar fortfarande ständigt på det som inte ska förgås och som vi garanterat kommer att få till slut. Och vi påminns om den kommande befrielsen från förgängelsen och det oförgängliga hopp vi har. Friheten och uppenbarelsen av Guds söners ära i Romarbrevet 8:19-30. Än mer så är det så att vi inte bara kan tröstas när saker går lite halvdåligt för oss, utan vi kan ha glädje i svåra motgångar, i förföljelse och i lidanden. Det är alltså helt tvärtom. Vi vet från Romarbrevet 8:18 att den här tidens lidanden är inte jämförbara med den ära som kommer att uppenbaras för oss. Det här är förgängligt, det här lidandet som vi upplever, och förföljelsen är lönlös för dem. Men för oss kommer det att bereda ett oändligt mått av ära som väger tungt och varar i evighet. Så det här är bara en övergångsfas som vi lever i, som är förgänglig, som är på väg till sitt slut. Vi behöver inte söka vårt hem eller våran skatt i denna förgängliga värld. Tvärtom förtröstar vi endast på Jesus för våran försörjning. I Gud som förser oss med allt vi behöver genom skapelsen, för att vi ska överleva i denna förgängliga värld. Men varför lever vi vidare här på jorden? Det är för att vi ska leva här för att ära honom under denna tidsålder. Och vi har inte våran ultimata glädje i den här lönlösa skapelsen, i tider eller i årstider eller i högtider eller i, som när vi ser, vi hade en fin och varm sommar och den är över, den var förgänglig. Nu har vi en fin höst än så länge. Jag såg att på den här sidan så är löven borta, på den sidan så är löven kvar. Där är det fint, men så som det ser ut där så kommer det snart se ut överallt. Och så blir det vinter, och så blir det vår igen, och så blir det fint igen. Allt bara är lönlöst. Så vi har inte våran glädje i detta, mina syskon, utan i Jesus. Vi har redan del av det oförgängliga. Första Petrusbrevet 1:23 så står det att ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Så vi har redan förgänglig säd i oss när vi är födda på nytt. Och även vi i församlingen här och nu så har vi del i någonting. Vi har gemenskap och del i någonting som inte är förgängligt, som kommer att vara för evigt. Vi kommer fortsätta att tillbe Gud för evigt. Det här som vi gör här och nu, det är inget förgängligt, utan det, vi har bara börjat lite smått. Till slut kommer vi att fortsätta att göra detta för evigt. Och det är inte förgängligt, det sker till Guds ära, som är alltings syfte och mål. De icke-troende, de lever helt utan hopp, i allt lönlöshet, utan mål. Och de är på väg till helvetet, i ett evigt fördärv. Där är allting för evigt, förgängligt, lönlöst. Och där, hur plågsamt det än är att se skapelsen utan Gud, att se hur lönlöst och meningslöst allt är som bara snurrar på, så kommer det helvetet vara mycket värre i den sjö som brinner av eld och svavel för evigt. Där buljorna kommer att snurra, rulla över om och om igen och aldrig ta slut. Lidande. Lönlöst lidande utan slut som kommer gå i cirklar och aldrig ta slut. Det här kommer vara en extrem, inte bara fysiskt lidande utan också extrem ångest. Att aldrig komma därifrån. Men nu vad vi sett här är att det finns mening och hopp i Gud. Hoppet finns endast genom omvändelse och tro på Jesus. Skapelsens enda ändamål är att ära Gud. Och det är också vårt enda ändamål. Skapelsen har inget självändamål. Men Jesus gjorde det som hade beständigt resultat. Han dog en gång för alla. Han tog det straffet som skulle ta oss evigheter i helvetet att betala. Det tog han på korset för att rädda oss från denna lönlöshet, från Guds vrede, från denna leda och lidande. Och alla som ångrar sin synd och vänder om till Gud får förlåtelse och får del i det eviga livet. Hycklare som inte har låtsas att de är kristna eller som försöker vinna saker på den här jorden av religiösa övningar. De försöker att vinna anseende bland människor. De har ingenting att vinna i denna förgängliga värld. Jesus sa att de som gjorde dessa saker, bad, gav gåvor, visade upp sin religiösa fromhet inför människor, de har redan fått ut sin lön. Och det är ett sorgligt faktum för de som lever hyckleri. Att de har fått sin lön redan nu och den kommer att förgås. Deras lön är förgänglig. Den här texten kan också ge hopp till dem som lider av klimatångest. Idag är det en riktig sak. Det verkar som att många har klimatångest. I alla fall i Sverige, vad jag hört. Och man tänker på hur miljön har förstört så mycket så att nu är det för sent att rädda jorden. Vi kan inte, om vi skulle sluta med att köra bil här och nu, så kan vi ändå inte rädda jorden. Tror de. Och de får ångest av detta faktum. Och det är många som lever under denna ångest. Och visst är det så att vi ska ta hand om miljön, vi ska förvalta skapelsen. Men vi kan inte rädda den från den undergång som Gud har bestämt att den ska gå under genom. Och det är inte genom en människoskapad global uppvärmning eller växthuseffekt eller klimatförändringar. Det är inte så jorden ska gå under, utan det är Gud som har sagt att han kommer att låta jorden gå under genom eld, genom Petrus. I hans bok säger Gud detta. Så det är inte människan som kan påverka, hon kan varken förstöra jorden, hon kan inte ändra klimatet, hon kan inte rädda jorden, det är bara Gud. Gud kommer förstöra jorden och han kommer att rädda jorden också. Han kommer ge en ny skapelse. Så när vi vet vad Guds ord säger så slipper vi undan klimatångesten. Vi slipper paniken. Och hela skapelsen har hopp, som vi läser om i Romarbrevet 8 och 19-22. Vi går dit. Romarbrevet 8 och 19. Skapelsen har hopp i Gud. Den in. Skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Så just nu så är det inte bara människorna utan skapelsen också suckar och våndas under förgängelsen. Och inte bara människorna utan skapelsen hoppas och längtar efter befrielsen och har sitt hopp i Gud. Så vad vi sett är alltså att jorden, skapelsen, är mer långvarig än människan, men den är förgänglig. Allt är lönlöst, inget är nytt och allt är bara samma saker som upprepas i skapelsens kretslopp, solen, vinden, bäckarna och havet. Skapelsen har inget självändamål och för människan i hennes synd och uppror mot Gud tycks allt endast bara lönlöst. Men skapelsens ändamål är att ära Gud och vi kristna påminns om att det förgängliga kommer ersättas av det oförgängliga. Precis som lagen så åstadkommer skapelsen inget i sig, utan den visar oss skaparen och vår egen synd och förgänglighet. Och vi hänvisas vidare till Jesus, den enda som gjort någonting beständigt genom att dö och återuppstå för att ge oss en evig frälsning, att befria oss från skapelsen, från förgängelsen och ge oss en segerkrans som aldrig vissnar. Och skapelsens och alltings lönlöshet bör visa alla människor att de måste omvända sig, frukta Gud och tillbe honom, den enda som kan mätta våra själar för evigt.